Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 50:e avsnittet av Släpp sargen. Vilken jävla milstolpe, Figge.
Ja, jubileum. Det är stort. Det har gått så jävla fort alltså.
Ja, helt sjukt att vi redan är halvvägs till tresiffrigt. Mm. Vad har varit roligast så här långt på vår lilla resa, tycker du?
Jag var nog fan lite osäker på det här med att starta. Jag trodde inte att det skulle palla så här länge, så att jag är nog mest positiv överraskad över hela skiten, skulle jag säga. Men om man tar ut några speciella, så tycker jag att det var kul när vi hade något avsnitt när vi pratade om roliga hockeynamn, när vi hade Harry Dick.
Ja, det var skoj.
Ja, superkul. Och den gången, och sen tyckte jag även att det var kul den gången jag skulle googla upp Arthur Blomsten utlösning. Det är de som sticker ut hos mig.
Ja, men fan vad härligt. Ja, men vi har haft det himla kul, och vi kommer ha det himla kul. Fint att du inte har tröttnat än.
Nej.
Men framförallt är vi så jävla tacksamma över alla ni som lyssnar. Ni blir ju faktiskt bara fler och fler, och det är det som gör att vi kan ösa på vecka efter vecka. Och på måndag, Figge, så får du besök.
Ja, då är det happening. Alltså ni har ju satt mig på så jävla mycket jobb. Jag måste köpa, du vet, jag fick ju köra en Ikea ride här en dag och köpa nya lakan och han dukar och fanas moster. Alltså jag kommer ju få slava för er.
Fan vad du ljuger.
Ja, vi får väl se helt enkelt. Men det ska bli jävligt kul. Nu det närmar sig.
Ja, exakt. Och det är ju så, för den som inte uppfattar det, att jag och vår eminenta klippare Karl ska åka ner och hälsa på herr Figren i Klåten. Så vi ska umgås några dagar och spela in podd och ja, det ska bli himla härligt. Och det ryktas om att du här och nu, Figge, sitter på, vad var det du kallar det? Foppa och Nicoles favorittak.
Ja, jag har sett att de brukar hänga här. Jag har åkt till Lucerne.
Ett jävla lyxhotell. Nu, det kan vi vara tydliga med, tycker jag.
Ja, alltså allt är väl relativt, men jo, alltså jag kände att jag behövde ladda batterierna, så jag har åkt på spa, har jag gjort.
Ett spa där människor som Peter Forsberg hänger.
Du, det känns som du inte unnar mig detta.
Jo, jag unnar dig det till 100%. Jag tycker bara det är så kul att du är så defensiv i det hela, så att säga. Vad fan, du förtjänar väl att vara där, jag säger inget om det. Jag tycker det är fantastiskt.
Nej, men då ska jag passa på att njuta då med gott samvete, tycker du?
Absolut, det tycker jag verkligen du ska göra. Men framförallt så ska vi först köra ett litet avsnitt av den här podden, och nu så kickar vi igång det. Bottentippade Oskarshamn har häng på topp 6 i SHL. Är förelag som Luleå och Örebro, och har stått för en rad riktigt imponerande insatser senaste tiden. Nu är det här inspelat innan tisdagens match mot Rögle, ska vi säga. Är IKO på riktigt, inom citationstecken, säsongen 21-22, Robin?
De är nog lite mer äkta, tror jag. Men jag vågar fan inte, jag vågar inte jubla än. Alltså, de har ju haft ett par säsonger när de har startat ganska bra och sen har skitit sig ändå. Så, jag tycker att det ser betydligt bättre ut än tidigare år, men jag vågar inte jubla än.
Mm. Jag håller med dig, det ser vast ut. Och, men även förra säsongen så överraskade man ju under hösten och full sedan ihop totalt. Man hade i början av 2021 16 raka förluster. Men kan inte en sån grej vara väldigt bra att ha i erfarenhetsbanken nu?
Jo, det borde ju vara det. Att man borde lära sig en läxa. Så det tror jag absolut. De gubbarna, nu vet jag inte hur många de är, men de som har varit med på den resan kommer ju definitivt kunna förmedla liksom vad som har hänt innan och varför det gick som det gick. Så att det borde man kunna dra lite nytta av.
Sportchef Fröberg har gjort en del fynd. Filander får ut mycket av sina spelare. Men tror du det kan vara ett lag för exempelvis Plain?
Ja, det tror jag absolut.
Ja.
Nej, men det känns som att det finns många andra lag som faktiskt inte känns lika heta alls. Så att om man ska gå på den enkla matematiken så ser jag dem som ett Plain-lag. Det gör jag. Du har samma känsla.
Ja, ja, men jag håller med dig. Jag tror väl att de kommer sjunka lite grann i tabellen, men inte fullt så kraftfullt som man gjorde förra säsongen. Jag tycker det känns som det finns en annan stabilitet nu på något sätt. Men det känns ju inte alls som att lagen längst ner kan betrakta Oskarshamn som en räddningsplanka på samma sätt den här säsongen i alla fall.
Nej, för helvete. Det är absolut inte.
Typ Djurgården, Brynäs, Linköping. De ska nog inte åka runt och tänka att tar vi oss bara före Timrå så är det Oskarshamn som dimper ner istället.
Ja, nej men exakt. Det kan man nog glömma.
Ja.
Timrå vill starta lite sådär. Det skulle väl i så fall vara en lite tydligare räddningsplanka. Men jag tror, alltså man ser ju inte det riktigt heller. Det är kanske något som supportrar gör. Som spelar de där lagen runt om så tänker man absolut inte så. Men vi får göra det i vilket fall.
Ja, absolut. En grej jag tänkt på är hur mycket nytta kan typ Oskarshamn dra av att man väl nästan aldrig är något extra inom citationstecken för motståndarna. Alltså mot detta som Färjestad till exempel så känns det som att de flesta lagen liksom spänner bågen. Men att Oskarshamn blir liksom, det är lite grått. Och de är relativt nykomna till SHL och sådär. Förstår du vad jag menar?
Jo, men jag har. Alltså jag tror nog att man kan smyga på den vågen ett ganska bra tag. Alltså kan man på något sätt säga att Växjö var lite i den situationen i början när de kom upp. Det var ju också lite sådär.
Säkert.
Kanske lite, nu, ja men alltså nu, man kan ju ta Arena som exempel, var väl lite skillnad. Men just som lag och som stad och som SHL-klubb så kunde ju de smyga på den.
Ja.
Ja, ett par år innan de faktiskt lyckades ta sig till semi vad det var och sen vann man. Så att jag tror nog att man kan smyga lite på den.
Nej, men det jag upplever är att de här mer etablerade jättarna, när lag möter dem, då är det ofta något extra. Men att det inte riktigt är det när Oskarshamn exempelvis kommer på besök. Och då tänker jag att möter de förväntat bättre lagen, till exempel Färjestad, generellt mer påkopplat motstånd?
Ja, alltså det tror jag. Det blir ju lite som, jag kan ju relatera lite till min situation här nere i Schweiz nu när Klåten då som jag spelar i är i andra divisionen. Vi blir ju laget att slå. Det blir ju en happening för många lag.
Ja, precis.
Så vi har ju en lite av en nackdel på så sätt att man alltid är jagat byte även fast man kanske inte är bäst, men man är störst och då blir det ju helt klart en extra tagg för många lag att möta oss. Så att jag tror situationen är väldigt liknande där.
Det är det jag menar. Frågan kanske var luddigt ställd, men det jag menar är väl typ så här: är Örebro generellt bättre när de möter Färjestad än när de möter Oskarshamn?
Jag skulle säga att det finns en annan tagg där. Absolut.
Men, och alltså så här, det här är inte på något sätt, det vill jag poängtera, ett sätt att liksom trycka ner Oskarshamn. Jag tycker de har gjort det helt jävla fantastiskt så här långt. Och jag menar, det ligger ju bara hos de andra lagen. Det är ju de som är liksom kassa, eller vad man ska säga, för att de inte kanske då respekterar motståndet fullt ut.
Ja, nej men absolut, alltså, men det blir ju ganska naturligt. Det kommer ju ta ett tag för Oskarshamn att bli liksom en av de stora, om man säger så. Alltså jag ser det inte som något konstigt. De är man kan väl på något sätt säga det att de är sist in i ligan. Nu är ju visserligen Timrå det, men lite på ett annat sätt i och med att de har studsat lite. Så att, jag ser det nog som ganska naturligt.
En helt annan grej jag måste kolla med dig som ändå sticker ut, får man säga. Lucas Raymond, 19 år, satte 6 fullträffar i SHL förra säsongen. När vi spelar in det här har han gjort 4 mål på 6 matcher under sin första vända i NHL. Hur är det möjligt?
Det är möjligt med att han kanske har fått spela dels med spelare som passar han bättre, alltså inte passar pucken bättre, utan det är en bättre fit liksom.
Ja.
Och sen, jag är inne på det där, Lucas Raymond. Alltså jag tror att han är en kille som funkar bättre. Det är lätt att säga nu såklart, men funkar bättre på mindre isyta. Alltså, nu har jag inte sett hans mål heller, ska jag erkänna. Jag kan se det alltså endast vara en sån liten fördel. Att han alltså kan komma lättare till avslut. Han kan vara ett... Han kanske dessutom har liksom fått en annan roll av tränare där. Eller att de har tryckt på andra saker. Att hör du, vi fokar på din offensiv och ditt skott här. Det är det du ska ställa upp med nu. Vi litar på dig i defensiven. Medan kanske hemma i Sverige kanske det var lite annorlunda. Att hör du ska jobba på precis alla områden.
Ja.
På hela isen hela tiden. Alltså, ja, det kan ju vara så enkelt. Sen skulle vi, det skulle kunna vara en slump också. Det vet vi inte. Vi får ju låta han elda på ett par matcher till innan vi ser exakt.
Ja, absolut. Men, Det är tidigt, men det är ändå jävligt anmärkningsvärt.
Ja, det är en imponerande start.
Det får man säga. Men du lutar åt att det kan vara liksom en rad mindre faktorer som sammantaget gör att han passar mycket bättre i Detroit än i SHL, helt enkelt.
Ja, jag tror det. Sätter de här första 6 matcherna, ska vi säga också.
Absolut. Förresten, visst börjar man mer och mer älska Pajens värvningar från andra SHL-lag under säsongen. Mer och mer.
Jag börjar få så här dåligt samvete nu över alla gånger vi har skojat om allt det. Jag vill nästan inte skoja med det.
Nej, men efter senast när vi snackade om det här så har man ju plockat in en till, nämligen John Nyberg från Brynäs.
Ja, nej men jag vet inte. Jag får dåligt samvete så att det känns ju även som att så här, skulle vi dra upp det här med skadat gods och upphittat lådan och allt sånt igen, då känns det ju jättedumt mot John Nyberg till exempel. Alltså, jag är nog färdigskojad där. Och dessutom Linköping går ju lite på eld nu. Så att vi får nog fan backa lite alltså.
Jag tar inte upp det för att skämta om det. Jag har bara börjat bygga liksom en starkare kärlek till Pajens värvningsstrategi.
Jag är fortfarande sugen på att skoja om det. Men jag känner att jag måste hålla tillbaka lite.
Håll dig!
Ja, jag håller mig. Håll dig!
Men visst har det någonting. Visst blir man lite varm i själen av att han bara öser på.
Ja, jag blir glad. Och jag blir glad att det funkar just nu idag.
Ja.
Att Linköping funkar.
Bra. Vi lämnar det där. Senare i podden kommer en mästare i tekningscirkeln att ansluta. Dels på grund av det, dels för att vi touchade vid det senast och jag kände att jag fick upp ett sug, så ska vi surra lite om tekningar nu.
Mm.
Är inte det, likt powerplay, ett lite underskattat moment inom hockeyn, Robin?
Jag säger faktiskt både och. Det beror på lite vart man har varit, känner jag. Alltså i vissa lag så har vi snackat ihjäl oss om tekningar. Alltså i all evighet.
Okay.
Så att man är så spymätt på det. Medans i andra gäng så har man knappt rört ämnet. Vi kommer ju komma in lite på det här med statistik och sådär, men det finns ju ganska tydligt statistik som visar på att vinna pucken eller vinna tekningen betyder att man får starta med pucken, och ju fler gånger man får starta med pucken gör att man har pucken, som i sin tur kommer göra att man vinner. Så att det finns ju såklart någonting i det. Jag har inte så, alltså, jag som spelare känner bara, ja, jag startar jättegärna med pucken, men det, alltså, jag dör inte för att sitta och kolla video på tekningar och sånt liksom.
Nej, jag förstår. Men intressant är nog att det skiljer så mycket från lag till lag. Alltså att vissa lag går stenhårt inför och andra gör det inte.
Nej, men så har det sett ut genom mina år i vilket fall. Det är nu jobbar vi ganska mycket. Alltså vi har hittat en ganska bra nivå, tycker jag, på hur vi jobbar med tekningar och sådär. Det som man också kan glömma lite är, ju mer man gör med sina egna teckningar, alltså ju mer man jobbar med det, alltså du har ju motståndare också som du ska behöva jobba, ja, vad de har för teckningsvarianter, hur deras centra tekar, alltså det blir väldigt mycket som du ska hålla koll på. Alltså om man nördar ner ordentligt, så hur många teckningscirklar finns det? 8 va? 9?
9 blir det väl va?
9 stycken. Och tänk dig då bara om du skulle ha en variant på varenda teckning. Ja men såhär, det här gör vi här, det har man ju. Man har ju det, alltså det här gör vi här och det här gör vi här. Men du ska ju också veta vad motståndaren gör. Alltså helt plötsligt så har du 18 varianter som du ska veta just bara den matchen. Alltså ja, det är mycket att hålla koll på.
Det går snabbt att göra det. Ja. Jävlar, aldrig tänkt på det så, jag ska vara helt ärlig. Din senaste säsong i SHL så snittade du drygt en teckning per match. Du är ju inte center. Kan du gissa vad du hade i teckningsprocent över säsongen?
Ja, den kanske inte är skyhög. Det kanske den inte är. Men, alltså det här nu, jag ser ju på dig och jag hör ju att du vill pika mig här nu på den jävla vänster.
Ja, nej, jag ställde en fråga.
Jag tog jag ofta teckningar i boxplay, och då händer det ju faktiskt att man försöker teka framåt, alltså bort med pucken,
ja, ut för att med få pucken, ut pucken.
Mm. Ja, och då blir det ju ofta torsk, så att statistiken ljuger lite. Fan. I mitt fall.
Vilken jävla bortförklaring alltså.
Kanske lite, men det ligger någonting i det också.
Ska jag vara ärlig så har du ju naturligtvis en poäng. Men skitsamma, kan du gissa vad du hade i teckningsprocent?
Jag tror att jag hade 35.
Ja, nu tror du för gott om dig själv.
Jaha, är det sant alltså?
29-79.
Ja, men fan, kan du inte kolla, bläddra bland dina fula papper där. Jag tror att jag hade någon säsong i Frölunda där jag fick, när jag spelade med Mattias Janmark som var leftskytt. Då fick jag ta alla i högercirkeln, alltså min bra cirkel. Där borde jag haft en ganska okej statistik. Det är nästan så att jag ska kolla på den och återkomma alltså.
Nej, för nu kör vi på det mest aktuella.
Okej då.
Av 250 som tekade i SHL den här säsongen så kom du på 250 plats.
Ja.
Nej, det är jävla boxplay alltså. Robin, hur bestämmer man hur man ska ta sig an en teckning? Alltså hur ser analysen ut kring hur man ska försöka vinna den?
Ja, nu har vi faktiskt skämtat lite. Jag, med handen på hjärtat, så tycker inte att jag tycker inte att jag är så dålig på min backhandsida. Jag är sån att jag får för mig om att det är nästan 100% inställning. Det spelar ingen roll. Alltså många centra är ju så här, möter jag en snabb, alltså någon som försöker snabbt, kommer han låsa, alltså mycket sånt där. Jag vet inte, jag får för mig mycket inställning alltså. Och det är ett kampmoment också.
Ja.
Så har du liksom inställning och råstyrka så ska du komma ganska långt på teckningar, känner jag i vilket fall.
Det känns som att du ofta ramlar när du tekar, stämmer det?
Det kan nog hända, men det kan också hända att man...
Som att du går in med mycket kraft.
Ja, nej men exakt, men ibland kan det hända att man nästan gör det medvetet också.
Ja.
Att du vill få ett lut, att du vill få din hydda så mycket under, eller i vilket fall över den här killen för att kunna vinna pucken liksom.
Ja, ja.
Det är ju, man vill ju vinna yta som center liksom.
Nej, nu tror jag återigen du tog det som kritik. Det var det inte.
Ja, det var det säkert. Det ligger någon underliggande
så jävla lättstört alltså. Men fan, du sitter på ditt jävla lyxhotell, var glad istället.
Ja, nej, men fan, det går ju inte när du bara stampar på mig för fan.
Förlåt, jag ska vara snällare.
Ja.
Men du, hur mycket tränar man på teckningar?
Det blir ju som nästan i varenda spelmoment som man har på träningar.
Ja.
Så blir ju en del ofta, det är ju ganska ofta som centra stannar kvar efter träningar och jobbar på just sånt. Det man glömmer ganska mycket i teckningar är ju faktiskt ytterforwards jobb.
Mm, jag tänkte komma dit.
Ja, men jag tror att jag har varit ganska tacksam att spela med som ytterforward där, att jag har vunnit ganska mycket andra puckar åt mina centra genom åren. Det är inte alltid ytterforwards är vakna där, tycker jag.
Ja, men du säger där att centrar står ofta kvar och tränar på det här, men alltså ofta så involveras ju fler spelare i teckningens utgång, så att säga. Alltså, man behöver åka in och jobba loss pucken till exempel. Så det är ju egentligen inte bara en grej för centrarna, även om de är mest centrala.
Ja, nej, nej, för fan. Det blir kedjan. Backarna blir ju kanske lite menlösa just i det momentet.
Ja. Men
det är ju, du kan ju ha som en center som han kanske går in för att låsa. Det är taktiken. Och då har man valt att en forward ska gå på undersidan och en ska gå på översidan och fiska ut den och sådär. Och då ligger ju helt plötsligt mycket, eller nästan majoriteten av ansvaret på han som ska fiska upp den och kunna vinna sitt foot race, så att säga, in mot pucken. Så att det är en kedjas jobb, även om det är centern som får huvudrollen på något sätt.
Jag tror inte åskådare tänker så mycket på var spelare får starta, alltså vilka som oftast inleder i defensiv kontra offensiv zon. Hur resoneras det inom lagen här?
Vadå att man väljer sida, hur tänker du?
Hur coachas det beroende på var det ska tekas?
Det där kan också vara lite olika. Det kan ju, som coach vet du ju dina centra, vilken som är deras starka och svaga sida. Till exempel. Mm. Som ett exempel som jag kan dra, det var ju när jag var i Frölunda. Då hade vi en första center i, ja, första tekare då kan vi säga, Joel Lundqvist. Han är ju leftskytt som starkast på backen. Och så hade vi en andra center då, eller ja, i Johan Sundström som är högerskytt.
Mm.
Så då, när vi då hamnar i offensiv zon, offensiv tek, om det är högersidan då som blir Johan Sundströms backhandsida, då var det ofta vi fick gå in på den offensiva tekningen.
Okay.
Och andra sidan då på Joel. Så, och likadant i defensiv zon då också. Men då var det väldigt sådär att vi jobbade det väldigt mycket. Kanske lite för mycket kan jag tycka. Sen vissa gäng jobbar ju inte alls så.
Nej. Men det är inte det här slaviska i alla fall, att de är defensivt inriktade, tar defensiva tek, och de är offensivt inriktade, tar offensiva tek. Riktigt så enkelt är det väl inte alltid?
Nej, det är lite mer komplicerat. Men det finns ju en bas i det, det gör du. Alltså har du en stark defensiv lina, och då vill du gärna ha in dem, speciellt om det är den kedjans bra sida också.
Du, är det bara fattning som styr när det gäller att teka från höger eller vänster?
Nej, det är som jag sa, det finns ju vissa som tekar bättre på forehand. Det finns vissa som har varianter på fel sida, om man säger så, inom citationstecken. Så att det är ganska mycket som spelar in, men det är i vilket fall grundplåten, skulle jag säga, att det är rätt fattning, för man har oftast en betydligt bättre sida. Liksom.
Nytt för i år är ju att man kan få välja vilken sida man vill teka på, alltså höger eller vänster. Tror du det förändrar det mycket i coachingen?
Det tror jag att det kan göra. Jag tror att det kommer göra det framöver i vilket fall. Jag tror att man kommer se lite fler fördelar.
Du tror det kan ta ett tag innan liksom, innan det sätter sig, om man säger så?
Det tror jag, och innan man kan se, ja, men liksom hur man kan lösa sådana situationer. Och, jag vet inte, jag får för mig att jag började tänka lite om 3-3. Det var så här, när man började spela övertid 3-3, då la man inte så mycket man la inte så mycket energi på det.
Nej.
Då, men ju mer tiden gick, ju fler liksom varianter hade man på tekningar och sättet man skulle spela på, sådär. Så att jag tror att det kommer vara någonting som kanske kommer växa lite.
En känsla jag har, som jag inte tänker belägga nu med siffror, men det är att tekningar är mycket av en rutingrej. Alltså att de äldre spelarna ofta är lite vassare på det här. Håller du med om det, eller tänker du säga emot?
Nej, vad fan, alltså det säger väl sig själv. Det är ju rutin. Alltså har de tagit 1000 fler teckningar än någon yngling?
Jo, men de skjuter ju inte bäst för det. Alltså man kan ju resonera likadant där, att de har skjutit 700 skott fler, därför bör de vara bättre än en 19-åring. Och riktigt så enkelt är det ju inte.
Nej, men tror du att man har tränat lika mycket teckningar som skott genom åren?
Nej, det tror jag inte man har gjort. Men vi kan ju liksom bolla fram och tillbaka varför det är så här. Men håller du med om att de äldre spelarna liksom, ja, på sin rutin då, säger du, generellt är bättre tekare?
Ja, absolut. Ja, det är bara kolla på alla lagen. Ja. Alltså, det är bara kolla den här Josefsson, Lundqvist, Josefsson. Alltså det är mycket, alltså jag tror att rutin spelar väldigt mycket mer roll i ett tekningsmoment än ett skottmoment. Om jag säger så. Och kul när vi är inne på ämnet också. Det var någon gång som jag hade hyllat, skojat lite om Joel Lundqvist på Twitter för ett par år sedan. Att, jag vet inte om han hade gjort 800 matcher eller någonting, jag vet inte. Men då, då skrev jag grattis och jag sa att det var imponerande för en spelare som faktiskt bara kan teka. Eller något så här, ja, men att, ja, att det är helt otroligt att man kan teka sig genom en karriär. Och då fick jag ju svar på den några minuter senare från Niklas Falk. En annan supertekare. Han bara, då hade han svarat någonting i stil med att det går så väl så. Eller någonting. Det kan man visst det. Man kan visst teka sig igenom en karriär.
Niklas Falk, kan man ju en annan tekningsnestor.
Ja, det kan man lugnt säga.
Hallå, det här är Niklas, mitt emellan inspelning och poddsläpp. Den här veckan var vi tvungna att spela in lite extra tidigt, rent av timmarna innan Djurgården sparkade Barry Smith. Därför kommer vi inte att beröra den nyheten i veckans avsnitt. Så blir det ibland, men släpps Arjen-redaktionen låter unisont meddela att man anser stockholmarnas krisdoftande drag vara både superväntat och nog även nödvändigt. Ett märkligt äktenskap från dag ett och att den 69-årige amerikanen blev första SHL-tränare att få kicken säsongen 21-22 var en lågoddsare. Det var det. Nu tillbaka till själva avsnittet. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju lite tekningstema idag. Så nu Figge, tänkte jag kolla med dig. Vad är det mest extrema du hört att någon har gjort för att kunna vinna en tekning?
Alltså jag har ju två saker. Jag har ju två saker som ploppar upp i huvudet nu.
Aha.
Alltså den ena är ju, jag vet att min gamla farsa, han pratade alltid om när han spelade att han hade en speciell klubba som han gjorde för liksom viktiga tekningar med så här, ja, 10 sekunder eller mindre kvar av matchen, alltså då man ända skulle vinna tekningen. Då hade han ju någon picka,
alltså
som
en specialklubba.
Ja, nej men exakt, då hade han en klubba som, jag vet inte om man gjorde någonting med styr, man kanske ville ha en lite styvar, och sen höjde bladet till liksom maximal, alltså så att man gjorde bladet så stort som man bara kunde liksom.
Ja.
Och jag tror att det är fler centra som faktiskt har sånt. Alltså det står en sån ensam klubba där liksom, ifall det skulle behövas. Jag vet att jag hört det någon annan gång också, men jag kommer tänka på en annan kul sak när vi är inne på tekningar. Det är inte tekningar i sig, men opening, sån här, vad heter det? Ceremonial puck drops. Sån här som man har när någon kändis eller någon,
absolut,
är ute och släpper. Och så vet jag att vi mötte Skellefteå hemma med Frölunda.
Mm.
Och då är det oftast någon som går ut på en röd matta och släpper pucken mellan lagens två kaptener. I det här fallet var det Joel Lundqvist och Jim Eriksson.
Just det.
Och nu kommer jag inte ihåg exakt vem det var som släppte pucken, men pucken släpps i vilket fall, och då är det ju hemmalagets kapten som får böja sig ner och plocka upp pucken då och ge den till den som har släppt den liksom. Det är ju så det ser ut.
Ja.
Men det här var nog bland det roligaste jag varit med om. För Jimmy Eriksson, när pucken har släppts och bilden har tagits, som oftast tar,
ja,
då är Joel på väg ner och ska plocka upp pucken, och Jimmy Eriksson petar den mellan Joels ben. Alltså han gör det som att han inte gör det med flit liksom, men det är jättemycket med flit. Så Joel,
ja, det
fick
liksom
stå. Ja, det var ju med flit liksom. Det var genomtänkt. Så Joel fick liksom böja sig ner och vända sig om och vrida för att hitta den där pucken liksom. Jag tyckte att det var så jävla snyggt.
Så det var någon form av luddig psykning inför matchen då,
ja,
kanske? Eller
ja,
något i den
stilen. Alltså alla vet ju att de var ju på varandra en del. Och jag kan ju säga att Jimmy hade en ganska bra start på Joel där, när han fick stå som en fåntratt och leta efter pucken mellan sina egna ben.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Över 800 matcher i Sveriges två högsta ligor, fördelat hos sex olika klubbar. Den här 33-årige tekningsspecialisten från Gnesta är sedan 5 år tillbaka lagkapten i SHL-aspirerande Björklöven och besitter en trubadurdoftande stämma som nyligen fick både supportrar och tjummarna bakom den här podden att lyfta på den imaginära hatten. Vi säger varmt välkommen till podden, Fredrik Andersson.
Stort tack. Vilken introduktion.
Hur är läget med dig?
Ja, det är toppen. Jag kan inte klaga på någonting, tycker jag. Jag mår alldeles utmärkt.
Men du sitter ju lite på helspänn. Du sitter ju ändå liksom och laddar lite. Du är i väntans tider, som man säger.
Ja, så är det. Vi väntar barn. Och den kan ploppa ut lite när som helst där. Det är väl en vecka kvar enligt barnmorskan.
Ja, alltså, vi satt och snackade om det lite innan här. Jag sitter och håller tummarna. Det vore sån jävla content om det blev förlossning här mitt under inspelningen. Alltså.
Ja, och jag lovade innan vi tryckte på räcka att gå vattnet, då säger vi inget, så har jag en snäcka kvar och sen åker vi till förlossningen. Så ställer jag upp i ett hörn där medan jag smyger och tar lite lustgas där.
Det vore ändå något helt nytt i den här hockeypodden, liksom en live förlossning.
Ja, men vi har ju sagt att vi ska ju inte bara vara liksom nördig ishockey. Vi ska ju jobba lite runt ämnet, och det blir ju lite runt om vi kan få in en förlossning.
Ja, men precis.
Jag har hört att ni ska vara jäkligt breda. Ja. Om man kan bidra där.
Det här vore ändå att ta det till en ny nivå.
Det blir sån här en förlossningsvlogg istället.
Jag tänkte precis säga det. Om vi har tampats innan med typ Aftonbladet och Expressens hockeypodden, nu tampas vi Margot Ditz för fan. Vi tar kampen med alla.
En helt ny, röras in på en helt ny marknad. Ja, det är stort. Vi får se hur det går här under den närmsta stunden.
Ja, vi får se.
Ska vi börja med det sista som jag var inne på där i presentationen. Efter er segermatch mot HV71 för drygt 2 veckor sedan så gick du, Fredrik, ut till supportrarna iklädd halva din utrustning, skålade med en bira, tog tag i en gitarr och sjöng låten Heja Björklöven. Var det självklart?
Ja, alltså det var så här att jag fick frågan av han som driver restaurangen, baren här, Bullen, som ligger i rinken. Veckan innan, då mötte vi Västervik. Och så sa han, fan, kan inte du komma ner och lira din låten där, Björklöven-låten? Och den spelas ju innan matcherna här också, på Jumbotronen. Ja. Och då sa jag, jo, men självklart, det kan jag. Men bara vi vinner. Och så torskar vi med 1-0 där. Och jag sa, nej fan, jag går inte in där nu. 1-0 hemma mot Västervik. Då hade ju de kastat grejer på mig. Så då sa jag, kontra, jag sa, men nästa fredag, vad har vi då? Och då sa han snabbt, ja men vad fan, då har vi HV. Tänkte att vi skulle torska igen.
Bullen, skeptisk bulle alltså.
Och så sa jag, men vi kan ju fan vinna mot HV. Då sa han, ja men var redo. Och så fixade de en trubba, för det brukar vara en trubbadur där då, på fredagar med Gura och Mick och grejer. Så prylarna fanns. Och så vann vi då. Och så hade jag ett sms direkt efter och sa, fan kom nu, de har ju druckit på där inne. Och jag brukar ju faktiskt säga att jag är inte så bra så att det är kul att lyssna på mig liksom. Om jag bara ska sätta mig och lira, då är det ju, alltså det blir pinsamt. Det är ju inte så här musikaliska genier som sitter där i baren och bryr sig jättemycket. Så det kändes,
det är inte Mozarts släktingar.
Nej, så jag kände, jag brukar säga att jag kan lira med de som har över 1,0 promille, då kan jag ställa upp. Och det här snittet låg lätt 1,2-1,3 där. Och då kom jag in där och det var ju för jävla kul. Alltså, för det första har vi ju världens bästa fans här uppe, och de är så jävla glada när man vinner, såklart. Men de visar sån jäkla uppskattning. Jag kom in där och fick gitarren och det gick undan här. Jag tror jag inte var där mer än 5 minuter. Och så fick jag en bira där och så sjöng vi min låt där. Och det var en jävla stämning. Det var roligt.
Får jag fråga, var du mer nervös nu när du körde den här låten eller den gången när du fick köra den med Lisa Miskovsky?
Nej, med Lisa såklart.
Ja, alltså det måste ju vara panik alltså. Du måste ju suttit med ägg i brallorna alltså.
Ja, men då var det ju någon jävla produktion de hade fixat mitt på isen. Och så är hon där och hon säger innan, ja men så lirar jag med. Så hade hon en elgitarr och jag hade någon min gamla jäkla akustiska som jag köpt för 800 spänn. Och så, men hon var så jäkla skicklig så hon, det lät ju så jävla bra. Hon bara plinkade på sin lite och jag darrig som fan, men vi körde igenom den.
Nej, jag ska fan ge dig cred. Jag tycker att det lät snyggt. Både med Lisa och sen även med gubbarna, Bullens gubbar där uppe alltså.
Ja, men där var det bara att gå in och köra. Det var som att sitta typ med polarna. Ja.
Fredrik, känner du att du som kapten behöver bjuda till även utanför det spelmässiga så att säga?
Alltså jag känner inte att jag behöver kanske bjuda till så där mycket, tänkte jag säga.
Det är bara lust så att säga. Alltså inget liksom påtvingat, om du förstår vad jag menar. Det där vill du göra.
Ja, det där var bara roligt.
Ja, ja.
Det jag känner att man som är viktigt, och om man har chanser så, alltså om man har en ganska nära relation till supporten och så där, så är det ju bara positivt. Så det kände jag att det där var en grej att få komma nära och man är ju, här är ju, alltså jag tycker jag är nära supportarna här hela tiden i den här stan. Jag tror inte man kan inte gå och handla, och man kan inte ut och cykla eller gå ut med barnvagnen utan att liksom det kommer någon glad jäkla och bara peppar den. Mm. Då får man bjussa tillbaka lite.
Men jag tänker det här med, fan Fredan, det här som kapten, alltså som kapten så handlar det, alltså det handlar lite om att skapa stämning. Alltså speciellt inom laget, men det, alltså som en sån här sak, det skapar ju en stämning med supportrar också och fans. Alltså så att lite hand i hand känns det som att det går på något sätt.
Ja.
Alltså, och sen inte att det behövs, alltså det ska inte vara liksom någon sida man ska lägga på som man kanske inte har naturligt. Du har ju den naturligt. Och om du då kan skapa stämning på det där sättet också mot folk på läktaren, vad fan, det är ju bara, alltså det är endast plus ju.
Ja. Ja, det är ju fantastiskt bara. Men som du säger, om man bara, om man är sig själv och man känner sig avslappnad i det, det är då funkar det.
Vad, för de som inte känner till det, vad är bakgrunden till att du faktiskt också gör det här ganska bra?
Bakgrunden är väl att min morbror är gammal, Putte Forsberg heter han. Han hade ett band när han var 20-någonting som hette Putte och Piraterna.
Det är ett jävla kanonnamn för övrigt.
Ja, och han var, de grabbarna var en av de första när det börjades med det här after ski och ja, liksom covers. Och, så han åkte runt mycket i fjällen och Åre och Sälen och körde på. Han gör något helt annat nu. Han är ingen artist, men han bara körde. Och sen har jag och några som jag umgicks med där när jag bodde på, när jag gick hockeygym, vi bodde ju på vår skola i 3 år, utanför Södertälje precis. Och där hade vi 2-3 som lira, och så tränade vi lite på den vägen.
Ja.
Jag fick låna Puttes elgitarr när jag var liten. Alltså. Mm. Så fick jag hålla på och plinka på den lite.
Ja. Du har aldrig funderat på att bli liksom hockeyns Kevin Walker, ställa upp Idol och grejer?
Nej. Nej, alltså, jag måste, något som är viktigt också, förstå sin egen begränsning, tycker jag. Annars kan det bli jävligt fel.
Ja, absolut. En sista grej bara på det här ämnet. Alltså, jag tycker ju generellt att det är lite för stelt och blygt utåt sett bland hockeyspelare. Naturligtvis ska man vara sig själv och liksom göra det man trivs med. Men kan du ändå förstå vad jag menar?
Ja, det kan jag ju. Det är ju liksom något som, alltså det, jag tycker man har fått nästan i, alltså när man blir uppfostrad inom hockey, att man ska bara
rätta in sig i ledet.
Man ska bara köra liksom. Uh-huh. Och jobba hårt, och det är många sådana, tycker jag, om man kommer rätt högt upp, att det tar en också ganska högt när man bara, man ska inte hålla på och blaja och fjanta sig eller vad man, vad det nu är för.
Vi har varit inne på det innan att
Men det är lite synd, alltså.
Ja, men att, ja. Just det här med många, jag tycker att det är alltså ett sällsynt släkte, alltså hockeyspelare som fortfarande har glimt i ögat. Och liksom, vi har pratat om att många unga som kommer upp, att jag tycker att det är väldigt liksom robotlikt. Det är hockeyrobotar som kommer upp liksom. Och fan, jag tyckte det var intressant det du sa nu, Fredan, att man kommer ju väldigt långt på att vara en robot. Alltså, det blir lite motigare kanske om du ska vara någon som sticker ut hela tiden, och någon som verkligen liksom kanske har lite djävulskap i ögat, ja. Och sådär. Så att det kanske är lite naturligt också att det kommer med de här unga då, den här robotheten, om man kan kalla det så.
Jo, precis. Och du vet ju, som vet man ju själv, att när man kommer upp, att ja, men om det är tränare eller lagspelare, medspelare, så ibland kan ju folk bara så här, om man sticker ut lite för mycket eller om man håller på och latchar lite för mycket, så tas man ju ner på jorden rätt fort i hockeyvärlden. Mm. Så det kanske är något som sätter sig i ryggmärgen. Men det blir också så när det kommer till media och så här, alla gillar, är inte så bekväma kanske i när det blir så här, när man blir filmad eller när man blir intervjuad eller när man, nej, jag vet inte. Det är ju någonting i uppfostran i alla fall med hockeyn, att man ska köra som fan, man ska inte hålla på och blaja, för då får du sitta på bänken, du ska få ner pucken djupt och så ska du.
Men samtidigt det här är också intressant, för att det är också fan, dels är det ju så, alltså den delen på något sätt ligger kvar i hockeyn, att så där kanske stick inte ut för mycket, lite jantelags hej hå, men samtidigt ledarskapet som har kommit in i hockey har ju varit väldigt mycket, du får göra precis vad du vill och du får vara vem du vill, och liksom den här fina sidan på något sätt, du behöver inte plocka puckar och sådär, så juniorerna på så sätt har ju fått en annan tuffhet, om man kan kalla det, eller respektlöshet mot oss gubbar då.
Nej, och det är också, jag tycker det beror på lite hur bra man är också när man är ung. Alltså hur mycket man får gå lite mer åt höger och vänster än att hålla sig på vägen. Alltså om du är en rackare som kommer upp och gör massa mål, inte fan är det någon som klagar.
Då köper man sig lite utrymme på något sätt.
Ja, men precis, lite så.
Ni känner ju varann sen tidigare. Vilket är ditt roligaste minne med Figge, Fredrik?
Alltså det händer ju ganska många roliga grejer om man är i närheten av honom. Men alltså jag har ett som jag brukar tänka på ibland, speciellt när man är på flygplatsen. Det här kommer inte han komma ihåg själv.
Uh-huh.
Men då hade han en, då var vi i Ryssland eller någonstans med juniorlandslaget, och så kände inte jag han så bra. Men så ser han, han har skitmånga, han har säkert två sådana här stora metalllådor med material, och så har han två trunkar på dem, och så kör han en sån här vagn då, du vet, som man kör prylar med på flygplatsen. Så var vi i Ryssland och vi skulle gå rätt långt med dem där, och så är det en jättestor det här är inte så kul om man inte var där, så är det en jättestor trottoarkant,
ja.
Ner från ner och så in till bussen,
ja.
Och så står han där och jag står och tittar på han, och så tänker jag så här, undrar vad han ska göra nu. Hur han ska läsa det här. För jag hade redan packat in mina grejer. Och då står han och så tänker jag, men han får ju ta, nu får han ju bära ner det hemma, liksom. Men då ställer han sig och så tittar han uppåt i luften. Och så gör han det här korstecknet som han, om man är religiös. Och så gör det korstecknet om man är religiös. Och så kör han full fart ner för den här trottoar. Och alla prylar bara flyger ut. Och jag tänkte, vad fan, är han helt jävla dum?
Vad fan också. Jag säger det, jag är född i uppförsbacke. Jag fick ingen hjälp där, jag bad om hjälp, men inte ens det hjälpte alltså.
Nej,
inte ens högre makter kunde kliva in. Du då, Figge, hur är Fredrik att ha att göra med?
Ja, men jag var inne på det när vi pratade förra veckan. Det är en så otroligt lätt människa. Det är så bekymmerslöst och det är så lätt och det är så trivsamt att vara med Fredan. Vi hade inte setts på ett jäkla tag innan vi sågs på Jonas Arnlövs bröllop för ett par år sedan. Och det var ju liksom, vi gick ju bara tillbaka på noll. Allt var ju hur mysigt som helst. Vi var nattbada ihop och vi hade en jävligt kul helg hade vi. En guldgosse.
Fina ord, men ju enklare om man är enkel så.
Det är jävligt bra sammanfattat. Det är enklare om man är enkel.
Ja, men man får mer
filosofipodden.
Man får fler poler och det är roligare och...
Det är så sjukt. Jag visste inte att vi bjöd in Freddan Tranströmer här som skulle liksom filosofia för oss.
Jag är kvar i det där jävla tecknet gjorde med väskorna där. Figge, du känns så oerhört icke-kristen. Så det var väldigt kul att du tog till det.
Jag kan ju lova att den där trottoarkanten var ju säkert skithög också. Jag kunde inte fått en sån här liksom tiltad sak, utan jag fick säkert någon sån här 20 centimeter eller någonting.
En rysk trottoarkant. 2,5 meter hög och han trodde ingen så.
En sån här tilltuffsad och 70 centimeter hög.
Nej, men att ingen såg gjorde det ännu roligare att du gjorde det där jävla tecknet. Det hade inte varit samma sak om alla såg och glodde på det. Det var jävligt kul.
Jag står inte för något jag gjort.
Nej, det var som att jag såg han i smyg och han bad riktigt gud för att det var ingen annan som såg honom.
Det är en konstig sak att be för också. Alltså, det finns ju miljoner viktigare saker kanske, men den där trottoarkanten, det kände jag att jag skulle liksom slå en signal till Gud.
Snälla, låt mig ta mig ner.
Ja, nu är det dags. Vi har kommit till det som vi väljer att kalla för spretiga snabbfrågor, Fredrik. Mm. Du kommer få lite, ja, som man hör, spretiga frågor. Vissa kanske har ett kort och enkelt svar, andra kanske vi behöver utveckla.
Ja.
Största aset du mött?
Åh, fy fan, vem kan det vara? Jag landade i Karlskoga på en snubbe som heter Martin Sangre.
Ja, det var några år sedan.
Det var några år sedan, men jag kommer så väl ihåg att man var ju också sämre när man var yngre och hålla rätt fokus. Men han kunde vara en som man var irriterad på han innan matchen startade.
Vad gjorde han då?
Han åkte runt och tacklades och försökte göra fula grejer. Plus att när man försökte ge tillbaks så kunde han ramla lite enkelt, tyckte vi då. Och så satt man där borta själv och så kokade man.
Ja, okay. Klassiskt as.
Ja, klassiskt as. Han kanske är jättesnäll människa, men det vet jag känner inte.
Nej, vi går vidare. Sjukaste ryktet du hört om dig själv?
Det gick rykten när jag gick på gymnasiet att jag var homosexuell.
Ja, oj då.
Men det var jag inte.
Hur uppstod det ryktet?
Ja du, jag fick bara höra det av någon att någon sa, hade sagt, fan tjejerna tror att du är homo. Och
då sa jag, jaha. Tror att du är homo.
Då sa jag, jaha.
Ja. Då sa jag, nej men jag är inte
det. Nej, det var väl också på en tid då det kanske var lite mer, vad ska man säga, det var inte riktigt kanske lika självklart accepterat som det är idag.
Nej, kanske inte. Hon kanske tyckte det var en grej att det var någon hockeyspelare som kanske var...
Det är intressant, det pratas ju mycket om det här att det är liksom, inom svensk elithockey i alla fall inte har kommit fram någon som är öppet homosexuell, och det diskuteras huruvida det skulle vara ett problem eller inte. Vad tror du? Hade det varit några konstigheter om det i Almtuna kom fram att någon var gay idag, så att säga?
Nej, jag tycker ju självklart inte det, och jag tror om du frågar alla så kommer alla svara så, men det betyder ju inte att det är lätt för någon att bara säga hallå, här är jag.
Nej.
Så det är ju fortfarande ett problem såklart. Och det är ju någonting man får jobba på.
Mm.
Men det var i alla fall ett rykte om mig.
Vad är det konstigaste som hänt under en match?
Ja, det konstigaste som kändes annorlunda, det var också i Ryssland. Då var också Robban med. För då hade de slängt iväg massa ballonger innan matchen. Alltså det var en stort nätpåse med ballonger som de öppnade på introt eller något sånt när Ryssland kom.
Ja.
Ja, men de där ballongerna åkte ju runt. Till slut var de i ansiktshöjd. Det var någon som fick slå bort ballong mitt under matchen. Det var inte så att de stoppade matchen. Jag kommer ihåg man satt sig i bänken. Alltså, varför spelar vi när det var en ballong?
Bara, det stod någon vakt i sist och suckade. Men kör nu för fan.
Jag orkar inte smälla sönder alla de där.
Ja, lägg inte fokus på de där. Kör nu för fan.
Ja. Lägg inte fokus på ballongerna.
Det var lite knasigt.
Ja, det var lite märkligt. Vilken är din viktigaste inför matchrutin?
Jag brukar säga att jag är en sån som inte har några rutiner, men... Och så får man frågan och så gör man ju 20 grejer som man gör exakt likadant hela tiden. Mm. Den viktigaste grejen jag har, det är mitt mentala skyddsnät när det händer något som att jag inte gör något. Alltså om det händer något så ruckas någon av mina grejer. Mm. Då tänker jag alltid, ja men det är meningen att det skulle vara så. Det är viktigare att han får göra sin grej där än att jag gör min grej här.
Med andra ord, så är det här ganska okomplicerat för dig.
Ja, det är det. Jag har rutiner, liksom uppvärmning och på värme. Jag står alltid först och gör säkert vissa saker. Men jag är ingen sån där som, fan jag måste göra det här, jag måste göra det där. Annars går det till helvete.
Ja, okej.
Okay. Utan jag försöker mer ha tvärtom. Att händer det där? Ja, men då ska det vara så. Händer det där, ja, men då är det...
Inga korstecken alltså.
Inga korstecken.
Men det finns en mening med allt.
Ja, det finns en mening.
Det är lite djupt på något sätt ändå.
Ja, det är lite djupt sådär.
Ja, vi tar nästa. I och med att du har varit runt både i SHL och Hockeyallsvenskan då, var finns den mest enögda publiken?
På Bullens. Ja.
På Bullens. Alltså någon publik som är lite, alltså det är ju Tingsryd tycker jag. Det är roligt att lira den, för att det, alltså ibland får man känslan till och med att de som sitter i sekretariatet håller på och försöker fuska och låter klockan rulla. Som man har powerplay så bara, låt den gå 4-5 sekunder till. Man litar inte på dem där borta.
Sitter man i utvisningsbåset får man liksom ha koll mot säcket så att det inte är något fuffens på G.
Exakt. Och det är väl lite deras grej, tänker jag, att de kör sin grej där.
Jag fick upp någon jävla bild i huvudet nu att jag ser någon sån här söt liten gumma som står där i utvisningsbåset och har hand om borta laget och att hon låtsas liksom att Badun skulle kärva liksom. Fan, åh nej, den går inte att öppna.
Ja. Oj, den råkade gå i baklås här.
Jag får inte upp den.
Det skulle kunna hända det. Okay. På något sätt älskar jag, men man blir så förbannad när man lirar i andra lag. Ja.
Tingsryd. Ja, det osar väldigt mycket så här sitt underlägg och att saker och ting inte sker så teknologiskt. Det känns nästan lite korpen.
Osa i Marcus Leifby.
Ja, det gör det, absolut.
Ja, jag tror ni är på helt rätt spår där.
Ja. Vilken är din största last i livet?
Snus.
Ja. Ja, det är så enkelt alltså.
Alltså, jag snusar något enormt.
Varför var det så kul?
Alltså nästan 2 doser om dagen. Alltså, och så... Vet du, vissa som inte... Alltså om de inte har sin klocka på sig så känns det konstigt eller något.
Ja.
Och för mig är det... Om jag inte har något under läppen så då känns det konstigt. Och ibland om det går 15 minuter, 20 minuter... kan direkt bli så här lite små irriterad och så kommer jag på just fan, jag har inte, och det är inget bra.
Två frågor har jag på det då. Dels, spelar du även med snus inne, och dels, vad ligger din snuskostnad på i månaden ungefär?
Svar på fråga ett, nej. Jag har den på isvärmning och så har jag varje period paus.
Okay.
Men jag lirar inte med det.
Nej.
Vad fan, om det är två doser per dag, det är en 100 per dag. Det är alltså tre bananer i månaden ungefär. Det är en rimlig utgift.
Nej, men min nya bästa kompis i Umeå, ja, är snusärken.
Jaha. Okej.
Så min kostnad sen 3 år tillbaka är 0 kronor.
Ja. Oj.
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 Wow.
Mm. Oh. Jag tror att det kan ha varit det som har trappat upp det också lite. Att jag känner det som att jag kan bara ett samtal bort så fylls det på.
Livsfarligt det där alltså.
Men i och med att du snusar i pauserna, om det är en period som är riktigt långdragen med videogranskningar och utvisningar och skit, är det med liksom riktigt så här febrig blick du kliver in i omklädningsrummet och letar fram snusdosan då?
Nej, men det, jag kan se fram emot det.
Okej.
Det är väl lite en rutin också.
Mm.
Alltså, jag kommer in, tar av mig hjälmen, snörar av mig rören, tar fram min lösdosa och så börjar jag krama. Och då, när jag börjar det, då börjar jag liksom vila.
Ja.
Då börjar återhämtningen.
Det var en liten sån här terapiboll typ.
Ja, typ som en liten terapiboll. Stressboll.
Ja, det är stressboll, så heter det. Just det.
Sista snabbfrågan då innan vi går vidare. Vilket är det mest udda trash-talket du hört på isen?
För det första, jag är ingen trash-talker riktigt.
Nej, det känns inte heller så. Men det känns som att du kan få ha mottagit ett och annat.
Ja.
Ja.
Jag fick höra, jag såg inte vem det var, men det var någon i Södertälje efter matchen som stod och skrek att det var någon av amerikanerna eller kanadensare, att han frågade om vi skulle träffas utanför ishallen efter matchen.
Okay.
Och då sa jag, nej, jag vet inte vad jag sa. Nej, det är bra för min del.
Det är bra för min del.
Men den roligaste trash-talket jag har hört, och då stod jag bredvid, det var Jeff Tate som är ledare med Linköping.
Just det.
Han ledde poängligan och var superskicklig. Ganska gammal, liksom, har varit med jäkligt länge. Och så var det någon riktigt övertänd rackare i Brynäs. Och så var det lite tjafs framför mål. Och han stod och pucklade på Jeff. Och Jeff var alltid en sån där, han körde och så, men han såg lite så här slö ut liksom.
Mm.
Och så pucklade han på och sa så här, you wanna go, you wanna go? Och då tittar Tate på honom och bara sa, yeah, home. Ja,
också igen, snabb, enkelt och smart. Det är bara härligt alltså.
Ja.
Ja. Ja. Då garvade jag som precis. Fan, jag stod bredvid.
Det ska inte vara så jävla invecklat. Fredrik, du har spelat lite mer i Hockeyallsvenskan än i SHL, men ett gäng hundra matcher i båda ligorna. Var är det roligast?
Personligen har det varit lite roligare i Allsvenskan, för jag har alltid fått ta mer ansvar där och känt att jag har varit mer delaktig, både vinster och förluster. Liksom, man har varit mer glad när man har vunnit och man har varit mer förbannad när man har torskat. Och Det vet ju du också, Robban, att alltså, ju mer speltid man har, desto mer känner man i matcherna. Och det har ju varit lite mer i Allsvenskan. Sen samtidigt har jag haft några, speciellt i Linköping, när vi har gått till semifinal och sådär. Det har varit också riktigt jäkla roligt. Men då är det mer, jag har ju varit där och gnuggat på, men det är jäkla kul för laget och bara en del av det. Men det är en liten extra växel för mig att få får den här lite mer istiden och känna sig, om inte jag är bra, då kanske att man känner sig viktig.
Ja, jag förstår. Men du har bara hållit dig i Sverige. Har utlandet aldrig lockat på något sätt?
Jo, det har jag. Jag tror jag har sagt varje gång något kontrakt så där håller på att löpa ut att man, fan, skulle vara kul att testa. Men sen har jag alltid kommit upp något förslag rätt fort som har gjort att jag stannar. Och sen, det är ju självklart jäkligt tacksam över att jag landade här till slut. Och så att jag har träffat Malin som är mamma till våran dotter. Och så en ny på väg här, för att jag är glad att det har blivit som det har blivit.
Ja, när vi ändå är inne på Freda, din första dotter heter ju Hedda.
Ja, stämmer.
Ja. Är det för att ni ska kunna säga Freda och Hedda när ni är ute upp?
Fan.
Ja, men det är härligt ju.
Exakt, ja, det var därför.
Jag tänker att, för att Dick Axelssons föräldrar döpte ju Dicks lillebror till Nick. Dick och Nick, det är också jävligt härligt alltså.
Ja, och det, och tredje brorsan heter Kim. Ja. Disney på Kim heter han. Ja. Det är grymt tycker jag.
De älskar inte långa namn i den familjen uppenbarligen.
Nej, men du vet Bengt är hans farsa, han är också en enkel man.
Ja, det ja, okay. Faktiskt, det säger sig självt lite. Det har varit lite tid att spåra. Jag var bara tvungen att pilla lite. Förlåt.
Även om du inte spelade några matcher där i kvalserien så fick du ändå liksom vara med när Södertälje gick upp till SHL 06-07. Men hur stort vore det för dig som kapten att leda Löven, som du ju tillhört ett tag nu, upp till högsta ligan?
Ja, ett enkelt svar. Det vore ju självklart det absolut största jag skulle ha varit med om. Och det är det enda målet egentligen. Mm. Man kanske inte behöver ha så jävla många mål, men jag har i alla fall ett mål och det är att ta upp Björklöven i SHL. Så det vore helt jävla magiskt. Och det har ju blivit som, det här har blivit mitt hem, Umeå. Jag kom hit för 5 år sedan och nu bor min familj här och vår plan är att bo här. Käka kåk och grejer. Så.
Fan! Alltså, Det känns som att SHL hade mått bra av Björklöven på något sätt. Jag kan inte riktigt belägga det. Det är mer en känsla att så här, alla hade mått bra på något sätt.
Nej, men det är en känsla alla har.
Ja, men du är ju dyngpart i målet här. Men även jag känner så här att fan, SHL är redo för Björklöven nu på något sätt.
Ja, men de är det. Vi är redo också.
Vad fan håller ni på med? Gå upp bara.
Nej, men håller... ja, men vi ska. Ja. Det har ju varit någon jävla sjukdom som har varit där och...
Ja, just det. Liksom... Något det snackats om.
Men vi ska inte skylla på det, utan nu är det nytt år. Nya möjligheter och vi går ju för det. Vi går ju för det tills det, vi kommer jobba tills vi är där. Så.
Du har ju poängmässigt i alla fall inlett säsongen riktigt vasst. Är det rekord som hägrar för kaptenen?
Ja, gärna. Ja. Jag brukar vara en sån där som rivstartar lite. Sen vet inte fan vad som händer, men i år ska jag hålla i det. I år ska jag hålla i det hela jävla vägen. Vi satsar på rekord. För du vet, om jag gör rekord så där och gör mål och poäng, då kanske vi vinner fler matcher också.
En sann kapten alltså. Apropå den här rivstarten, jag tänkte fråga om du har det här lite Johannes Salomon-syndromet, att du blir uttråkad efter ett tag. Kan det vara det?
Ja, nej. Salle är ju... Han är en klass för sig, nej. Och så Salle, så kan han säga, men vad fan, så väntar han till slutspel och så drar han igång.
Ja, ja.
Han var inne på det när han gästade vår podd, att han har en tendens att liksom, innan det verkligen brinner till så är han så lätt för att bli uttråkad. Men du har någon form av omvänd grej där, att du inleder så jävla starkt istället.
Ja, precis. Nej, ja. Fan, jag försöker vara på hela tiden här.
Vi har tidigare idag snackat lite om teckningar. Det är lite nördigt och så. Figge är ju en tämligen usel tekare, även om det inte blir så många. Fredrik, däremot rätt vass. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska duellera om pucken där i teckningscirkeln?
Jag tycker det viktigaste är att du känner i hela kroppen att du är bättre än han som du står mitt emot.
Det är intressant, alltså att man intalar sig det, menar du?
Ja, intalar sig och känner liksom i hela kroppen att det är bättre än den där jäveln som står här. För att du, speciellt när man möter, man tecker mot samma ja, många gånger på match.
Ja.
Om jag då från början vet att ja, men, ja, den här jäveln har jag. Sen självklart är det vissa tekniska grejer man vet att vissa går på styrka och bara går på pucken. Vissa... Det är osköna att ta klubban och så får man slå på handleden. De gillar man inte.
Nej.
Men den absolut största är mentala, att du känner att jag har den här.
Ja, fan, intressant.
Det är, så är det för mig i alla fall. En självförtroende grej. För det är också, om jag startar matchen och torskar några, fan det hatar jag. Alltså hela matchen, då vill jag bara, nej men nu måste jag vinna 2-3 tek innan det känns bra här.
Ja, okej. Okay. Det där är viktigare för dig än vad man kanske kan... tro från läktarplats, låter det som.
Ja, det tror jag. Jag tror att det är så för kanske inte alla centra, men jag tror många centra känner så att vinner jag tek, man vet ju att fan, man gör nog bra när man vinner dem.
Mm.
Man får börja med pucken och så vidare.
Håller du med om jag säger att det är ett lite underskattat moment i hockeymatcher.
Ja, det är ju underskattat moment. Jag tror speciellt att alltså publik och de som tittar på tv kanske inte lägger så jäkla stor fokus på det. Eller om man inte har spelat hockey själv. Så det är ju någon statistik som vi försöker gå efter. För att om man har kollat tillbaka så vinner man 65% av tecken i matchen, så är sannolikheten att du vinner matchen väldigt stor.
Mm.
Och lite sådär.
Avslutningsvis här, Freddan. Jag vet att du hade Strumpan, alltså Leif Strömberg, ett par år tidigare i din karriär. Finns det något kul du minns därifrån? Han är ju en jävla härlig profil, så att säga.
Ja, det finns en jävla massa på Strumpa. Alltså, han har ju ett eget språk, Leffe.
Ja.
Det var man tvungen att lära sig när man hade han i 3 år. Oavsett om man var från Sverige eller Tjeckien. Han skrev till och med upp gloser ibland och översatte hans egna. Och så sa han, säg åt importerna att läsa de här så de fattar vad jag säger för genomgången. Men några grejer som han sa som var jävligt roliga. Han sa alltid att man skulle studsa på kuken i korridoren. Och det jag menar var att man skulle ha en jäkla fart i liksom, speciellt i mittzon som forward. Och då sa han alltid att man skulle studsa för fan på kuken genom i korridoren. Och så sa han alltid om man, och ge fan i och schimpansknulla pucken vid linjerna eller något sånt där. Det var jävligt kul.
Jag kommer ihåg Ola Andersson.
Berätta.
En gammal legendarisk tränare, spelare också i Huddinge. Han hade också en skön, apropå snabbhet. Han sa ju det att, fan, alltså gubbs, bara så att ni vet, liksom, ni är inte snabba för att ni kan runka med högen och byta till vänster samtidigt som skinnet fortsätter gå. Fan, mycket barnförbjudet det blev här nu.
Ja, nu blev det lite, lite tramsigt här. Men vi har varit ganska seriösa i övrigt, tycker jag. En liten stund i alla fall. Så det kunde vi väl kosta på oss.
Jag tycker det. Ibland får man.
Ja, det är inte vi som har myntat uttrycken. Det kan vi alltid försvara oss med.
Nej, nej, vad fan. Vi har ju bara förmedlat.
Nej, fy fan. Det var en härlig avslutning, tycker jag. Fredrik, stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till på resan mot SHL med Löven.
Stort tack, hörni.
Det 50:e avsnittet av Släppsargen har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsargen finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden. Glöm inte det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Då har podden spelats in mellan 4 ögon, säger man så?
Ja, det blir live. Nej, det blir inte live, utan det blir...
Nej, men det blir... jag vet inte vad man ska säga att det blir, men vi kommer ha spelat in i samma rum i alla fall.
Ja. Det blir lite mer intimt.
Ja, exakt. Det blir lite mer intimt, så kallar vi det. Ha det fantastiskt tills dess.
Ha det fint, hörni. Hej!
Tja!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.